En podcast från Aftonbladet.
Han är en av världens rikaste människor och kontroversiell entreprenör. Ja, Elon Musk skapar ständigt nya rubriker och för 2 veckor sedan genomfördes den största börsnoteringen någonsin när SpaceX gick till börsen.
Our breaking news coverage of the SpaceX IPO does continue now. Welcome to the Halftime Report. I'm Scott Wapner. We're here at Post 9 at the New York Stock Exchange. We're opened for business in the biggest IPO ever, up about 16% right now. We'll track every single move of it.
Det nya superbolaget sysslar inte bara med rymdraketer utan också internetuppkoppling och AI. Men vad vill Elon Musk åstadkomma med det gigantiska företaget SpaceX? Hur mår han egentligen och vad skulle hända med företagen om Musk inte hade samma allsmäktiga roll? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Svenska Dagbladets tech-analytiker Björn Jeffrey. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Björn, Elon Musk har ju blivit en av världens mest kända människor. Vad är ditt första minne av honom?
Men han är en sån där figur som dök upp i Silicon Valley när jag bodde där hela tiden. Då var han ju liksom lite mytomspunnen redan där. Jag tror att innan det så tror jag att jag hörde om honom som en av grundarna till PayPal. Det här betalbolaget som var numera kanske har fallit en aning, men som där och då var ju ett av världens största internetbolag vid det tillfället. Och han var en av de grundarna, så jag tror att det var där jag plockade upp honom allra först.
Och hur byggde han sin förmögenhet?
Ja, men han är ju ursprungligen från Sydafrika och hade en ganska förmögen familj. Det fanns liksom gruvor, sådana smaragdgruvor vill jag minnas, i släkten på något vis. Men det var inte det som egentligen gjorde att han slog igenom, så att säga. Men han hade det väl ändå helt okej förspänt redan innan han började. Men det var just det här PayPal-bolaget. Han hade någonting som vid det tillfället hette X.com. Välbekant för de som följer Elon Musk nu. Det är det namnet som Twitter har tagit. Men han hade alltså ett annat företag som också hette X.com tidigare, som slog samman med PayPal. Det här var också ett betalbolag liksom i den första liksom internet-eran, så att säga. Och där la han liksom grunden för de här sakerna egentligen. Så det var där liksom det första riktigt stora genombrottet hände, skulle jag säga. Den är ju mest känd för Tesla, men han är egentligen inte en av Tesla-grundarna. Det är många som kanske tror det och det kan kännas så ibland, för han är så otroligt förenad med Tesla som bolag. Men det var 2 andra personer som grundade bolaget och sen så kom han in liksom i tidig fas när bolaget var så att säga redan igång. Och det var där han verkligen byggde sin starka position då.
Men du som följt tech-scenen under lång tid, hur har bilden förändrats av Elon Musk det senaste decenniet?
Men i början tror jag att han sågs mer som en dussin entreprenör. Det kanske man låter konstigt nu när man tänker på honom i dagsläget, men att det finns entreprenörer som har högflygande idéer är ju inte ovanligt i den miljön i Silicon Valley. Det är liksom nästan standard att det är så. Att man lovar vitt och brett och så får man se ifall det faktiskt blir så eller inte när det väl kommer till kritan. Det är liksom den metoden som nästan alla använder. Och det var så som Elon Musk också var. Han var en av många som hade liksom stora idéer, pratade vitt och brett om hur saker och ting skulle gå till. Men man fick väl se om det skulle bli någonting. Vad som hände var väl att Tesla faktiskt fick ett enormt genombrott och man kunde se, ja, det går att ta sig an en gammal industri, då fordonsindustrin, på ett helt nytt sätt. Det går att ta sig an liksom egentligen ett sånt här block av gigantiska amerikanska företag som Ford och General Motors och Chevrolet och sådär, och bygga det på ett helt annat vis. Och det tror jag att hela USA åtminstone tittade på och var väldigt imponerad av. Så här, det kommer faktiskt ut elbilar här. Han lyckas faktiskt med någonting som de här stora gigantiska företagen inte lyckas med. Så att där blev han liksom höjd på en piedestal, ska jag säga. Och sen så över tiden, bara de senaste åren, så har ju han rört sig in i många andra områden och blivit betydligt mer politisk. Men det är inte därifrån han kommer ursprungligen. Han kommer egentligen från att vara en vanlig entreprenör i Silicon Valley med stora idéer.
Om man tittar nu då, hur skiljer sig Musk från andra tech-miljardärer som Mark Zuckerberg och Jeff Bezos?
Jag skulle säga att Mark Zuckerberg och Jeff Bezos har rört sig mot Musk faktiskt. Tidigare, om man kollar tillbaka historiskt, så har det varit väldigt ovanligt att teknik och politik varit sammanblandat. I USA åtminstone. Man kan säga att all politik har ägt rum i Washington på amerikanska östkusten och all teknik har ägt rum i Silicon Valley eller runt San Francisco på den amerikanska västkusten. Och de har nästan aldrig haft någonting med varandra att göra. Dels är det väldigt lite lagstiftning som har stiftats kring techbolag, men även ett intresse för vad som händer politiskt har varit väldigt, väldigt lågt. Det har ju under de senaste åren ändrats. Jag tycker att Musk har ju varit ett bra exempel på hur man kan göra det. Exempelvis har ju Tesla fått väldigt mycket statliga stöd av olika slag under årens lopp. Alltså otroliga mängder pengar som har gått till dem genom handel av utsläppsrätter av olika vis och olika stöd för liksom elektrifiering överlag. Jag tror att Jeff Bezos och Mark Zuckerberg var kanske av den gamla skolan och har nu sett vilka enorma fördelar det kan vara att ligga närmare den politiska sfären. Så jag skulle säga att liksom Musk har nästan varit en föregångare i det avseendet och liksom satt en ny slags modell för hur företagsledare inom tech behöver agera.
Ja, och Musk jobbade ju tillsammans med Trump, men sen verkade det som att Trump tröttnade på det samarbetet. Hur ser den relationen ut idag?
Det finns åtminstone indikationer på att de verkar vara bättre vänner igen. Det här är ju två män med uppenbart stora egon som inte har helt enkelt att samarbeta. Det händer ju så pass mycket i Vita huset också att även sådana här initiativ som man pratade jättemycket om då, som det här Doge som skulle effektivisera staten, det har man ju inte hört ett enda ord om på flera månader plötsligt, för det har varit så mycket andra saker som pågår. Så det känns lite som att hela det initiativet blev väl inte så framgångsrikt som man kanske först hade hoppats, och framförallt så drabbade det ju Elon Musk i väldigt mycket hög utsträckning än vad jag tror att han kanske räknade med. Startade liksom protester mot att köpa Tesla-bilar och så vidare. Så jag tror att han har nog kanske vidhållit en relation med Trump som är helt okej och god, men jag skulle bli förvånad om han kliver tillbaka in i Vita huset så att säga i någon ny kapacitet igen.
Ja, men hur mår egentligen Elon Musk? Och vad är det SpaceX faktiskt ska tjäna pengar på? Det pratar vi mer om alldeles snart. För 2 veckor sedan så börsnoterades ju det här bolaget SpaceX. Varför blev det en sån snackis?
Det var världens största börsnotering. Och det var väldigt spektakulärt på det viset. Det var ovanligt att det var väldigt många privatpersoner som var intresserade. Jag tror att det här är också den här Tesla-effekten. Folk som har varit med, köpt Tesla-aktier tidigt, såg att det här skulle kunna bli en liknande värdeutveckling som man har haft med Tesla. De gör ju saker, eller Elon Musk gör ju saker på ett annat vis än vad många andra entreprenörer gör. I vanliga fall är börsnotering ganska ointressant för gemene man. Ingenting som man bryr sig om, man kan köpa aktier eller inte och så vidare. Men nu blev ju det här som ett stort jippo. Och det är klart att det har delvis med temat att göra. Det är spektakulärt att skjuta upp raketer och säga att man ska bygga datacenter i rymden och bygga kolonier på Mars och så vidare. Så det är klart att det känns lite sci-fi, hela grejen. Men det hänger också ihop med just Elon Musk som person, att han är en spektakulär person som har tidigare visat jag kan lyckas med det som andra tror är omöjligt. Och då tänkte man, kanske är det möjligt även här och kanske borde jag köpa in i den här så att, börsnoteringen. Så att, ja, det blev ju en stor framgång för SpaceX som fick en värdering som var smått astronomisk. Ingen kan egentligen motivera varför det här bolaget skulle vara värt så mycket pengar som det gör, förutom just Elon Musk-effekten, att han har lyckats med liknande saker förut.
Men du Björn, när man hör SpaceX tänker man ju på raketer och rymden. Varför handlar diskussionen kring bolaget så mycket om AI nu?
Men SpaceX var ju ett rymdbolag ursprungligen och det är väl den verksamheten som man känner till främst. Det vill säga att de skjuter upp raketer, de skickar upp satelliter, de har även det här telekomnätverket som kallas för Starlink som då är en internetleverantör via satellit. Den verksamheten tror jag att alla har hört om. Bland annat har det varit mycket snack om Starlink i samband med kriget i Ukraina. Det är en möjlighet att erbjuda internettjänster till svårtillgängliga platser till exempel. Men när man kollar då på hur Starlink eller SpaceX själva tittar på sin verksamhet och hur de beskriver hur de tror att sin framtid ser ut, då är rymddelen en ganska liten del, åtminstone sett till hur mycket pengar de tror att de kommer tjäna. Att den absolut största delen av intäkterna kommer inte komma från någonting som har med rymden att göra, utan det kommer komma från AI-tjänster. Och det här beror på att Elon Musks SpaceX-bolag köpte ett annat av Elon Musks företag som heter xAI. Och de här två är nu sammanslagna, så nu ligger det ganska många olika verksamheter under det här namnet som heter SpaceX. Det sagt, pratas om att man ska bygga datacenter i rymden och att det på det viset kunna koppla samman AI och data, alltså AI och rymdgrejer på något vis. Men det är lite långt bort i tiden. Det finns inte jättemycket som tyder på att det här kommer hända i närtid. Så just nu så har de ett namn som antyder att de håller på med rymdraketer, men värderingen är egentligen mest baserad på AI-tjänster som inte riktigt finns i dagsläget.
Elon Musk har ju byggt allt från elbilar till sociala medier och rymdraketer. Finns det en röd tråd i det han gör?
Det är svårt att säga, men den röda tråden skulle väl möjligtvis vara att han tar sig an en typ av problem som andra inte riktigt vågar göra. Tittar man på vanliga techbolag så är det väldigt vanligt att man exempelvis då gör ett... Du tittar på en befintlig tjänst, kanske en sökmotor av något slag, och så tänker du att jag ska göra en bättre sökmotor. Eller du tittar på ett betalsystem och säger att jag gör ett likadant betalsystem fast det är lite billigare och så vidare. Så det är liksom små förändringar av saker och ting som redan finns. I det här fallet så när man då tittar på Tesla, hur man bygger elbilar, så fick de ju bygga en helt ny slags fabrik och bygga, liksom tänka om från grunden hur man egentligen gör en bil. För att alla de här gamla reglerna som kom när man hade en förbränningsmotor, de gällde inte riktigt längre. Nu är det nästan mer som att bygga en dator med hjul än att bygga en vanlig bil. Och den röda tråden blir väl att han är van att ta sig an den här typen av gigantiska industrier och tänka, ja men det låter omöjligt, men vi skulle kunna göra det ändå. Ett sådant exempel på rymdsidan är ju att han har byggt en raket som man kan då fånga hälften av, det vill säga du kan fånga en bit av den raketen som används för att skjuta upp i rymden. Så har de fått en sån att landa. Och skälet till varför det spelar roll är att det blir oerhört mycket billigare. Du slipper bygga nya komponenter i varje del så att säga. Och det var en enorm innovation när det kommer till just rymdområdet som möjliggör att man kan skjuta upp mycket mer och mycket billigare. Det är ju den typen av problem som jag tror ganska få entreprenörer tar sig an, och det är väl kanske lite typiskt just för Elon Musk.
Av alla bollar han har i luften då, vad tror du att han faktiskt bryr sig allra mest om?
Jag tror egentligen att det är Tesla som ligger honom varmast om hjärtat. Det är väl där han har spenderat mest tid. Det är också där han blev liksom riktigt, riktigt känd och riktigt förmögen. Jag tror att det är väl det exemplet kanske på ett företagsbygge som han kan använda till många av hans andra tjänster. Hade det inte varit för Teslas framgång så hade det varit svårt att få in så mycket pengar till SpaceX till exempel. Jag tror att många som tittar på den resan tar det som ett bevis för att han har en metod som ingen annan har. Jag är personligen kanske inte helt säker på att det är en metod så mycket som att han gjorde ett bra arbete och under väldigt lång tid. Tesla har ju funnits under väldigt många år och har ju ganska nyligen kommit till en punkt där de säljer liksom bilar på bilars vis så att säga. Men det var ett bolag som hade en lång historia innan man kom så långt till att sälja vardagsbilar så att säga. Så jag skulle tro att det är Tesla som ligger honom allra närmast egentligen. Och jag tror också att han skulle helst, om han fick bestämma, och det tror jag kommer hända inom kanske något år åtminstone, att han skulle vilja slå samman SpaceX och Tesla och ha egentligen alla de här stora verksamheterna som man har i ett och samma bolag, om han fick bestämma helt fritt.
SpaceX blev ju den största börsnoteringen någonsin och det är många småsparare som har köpt aktier där. Vad skulle hända om Elon Musk försvann ur bolaget eller om hans roll skulle minska?
Jag tror dels att de här småspararna skulle nog bli skeptiska och kanske inte vilja vara aktieägare längre. Jag tror att i praktiken så är ju SpaceX ett bolag som drivs av många andra personer som man aldrig hört talas om. Det vill säga vardagschefer som gör arbetet dag till dag. Elon Musk är ju ingen rymdingenjör på det viset. Han är ju en företagsledare som pysslar med många olika saker och jobbar ju inte heltid på varken Tesla eller SpaceX eller någon av de andra verksamheterna som han har. Så att jag skulle tro att om han skulle försvinna så försvinner lite av den här, vad ska man säga, den här magiska effekten som han har haft. Det skulle nog påverka värdet väldigt negativt, men det skulle nog egentligen kanske inte påverka själva verksamheten. Starlink och de här AI-tjänsterna, det finns många andra människor som kan driva det, utan jag tror att Elon Musks roll i de här bolagen är ju att vara den stora visionären och vara den som drar in intresset från omvärlden så att man tittar på det här bolaget och blir nyfiken på vad de gör. Det är egentligen en mycket viktigare roll än vad han faktiskt utför i de här företagen på daglig basis, för där finns det många som skulle klara sig. Jag tror att SpaceX verksamhet exempelvis skulle klara sig alldeles utmärkt utan Elon Musk, men intresset för SpaceX skulle minska.
Men du, Elon Musk är ju en kontroversiell figur på många sätt. Vi vet att han har minst 14 barn med olika kvinnor, men det har också rapporterats om att han tar drogen ketamin för medicinskt bruk. Hur mår han egentligen?
Det är svårt att säga, men om man läser folk som har varit nära honom åtminstone och gjort mycket liksom rapportering kring detta så verkar han ju leva ett väldigt komplicerat och krångligt liv som kanske kräver en del medicin och liknande för att hålla honom okej, helt enkelt. Man kan tänka sig att han har haft en ganska svår vardag. Han har precis oerhört mycket barn, en del komplicerade relationer till vissa av dessa barn och mammorna till dessa barn dessutom. Plus att han då säger sig jobba oerhört mycket, i princip hela tiden. Jag skulle tro att han inte mår jättebra utan att vara någon amatörpsykolog. Jag tror att om vem som helst annat hade jobbat och levt på det sättet som han hade gjort så hade de då åtminstone inte mått så bra. Så man får väl se ifall Elon Musk klarar detta, även detta då privatlivet och så vidare, om man klarar det bättre än genomsnittet också.
Sist här hörde vi Svenska Dagbladets tech-analytiker Björn Jeffrey. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.